Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Palmemordet. Rättsskandalen Olof Palme. Del 2. Med Gunnar Wall.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt går det alldeles utmärkt att stötta oss om ni tycker att det vi gör är bra. Det enklaste sättet att göra detta på är att gå till patreon.com/palmemordet och välja en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs det inga nya avsnitt, ja då dras heller inga pengar. Adressen är alltså patreon.com/palmemordet. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. För er som inte kan få nog av att höra min väna stämma, och ja det är sagt med en viss hälsosam självironi, kan jag tipsa om att Tänk om, min egna podd med fokus på konspirationsteorier och myter, nu rullat igång igen. Hittills har det kommit ut 2 intervjuavsnitt och veckan efter att det här avsnittet sänds första gången så börjar vi en serie på 2 avsnitt om chemtrails med fantastiska Jenny Sterner som manusförfattare. Men idag ska vi prata vidare med Gunnar Wall om hans nyutkomna bok Rättsskandalen Olof Palme, mordet, syndabocken och hemligheterna. Och jag vill börja med att göra er uppmärksamma på en sak som tyvärr inte kom med på inspelningen, men som Gunnar och jag pratade om innan avsnittet. Vi kommer nämligen att prata om ett vittne som kom att baktalas av utredningen, troligen för att hans iakttagelser inte passade in när man gick till åtal mot Christer Pettersson. Både jag och Gunnar kom då att tänka på vittnet Ulla, som Lars Borgnäs bland annat tagit upp flera gånger. Hon hade också gjort iakttagelser som kan ha varit viktiga, men som inte stämde med bilden av en ensam gärningsman. Hon kom då att pekas ut som en så kallad bag lady, ungefär en excentrisk dam som lever av det hon hittar i soptunnor. Även det här var osant, vilket framkom i ett av Borgnäs reportage. Jag tycker att det är en intressant parallell till det vittne som vi kommer att prata om idag. Men när vi lämnade er sist så pratade vi om den utredning som Skandias säkerhetsansvarige Per Häggström skulle göra bland annat på Stig Engströms kontor. Och det är här vi kom in i samtalet nu.
Men jag tänker om vi bara för en sekund här, för det här kommer ha betydelse längre fram här. Jag tänker så här, Häggström kör någon slags privat utredning, visserligen då, som jag förstår, understöd av polisen, eller att de tycker att det är en bra grej, men när polisen gör en husrannsakan eller håller för och liknande, då har de ju ändå sina mått och steg att rätta sig efter. Men här känns det ju som att Stig Engströms rättssäkerhet blev ju, alltså blev ingen som tog någon hänsyn till den, för här är det ju en person som inte är polis, har varit det tidigare visserligen, men som inte heller behöver följa de reglerna som poliserna behöver följa, utan det han behöver följa är som säkerhetsansvarig på Skandia, så att säga. Det känns ju som att Häggström jagar så pass mycket att det blir en stor rättsosäkerhet redan där för Stig Engström, något som ju återkom givetvis när han hängdes ut i samband med att man lade ner utredningen.
Jag håller verkligen med. Och man kan se i ett förhör som hålls med Häggström, det är det här Erik Skoglund heter han, en av utredarna, då håller ett förhör med Häggström. Det är liksom hejsan och kompis och så här hela tiden. Alltså det är inte det här strama ramen som det ska vara vid förhör. Va? Det skriver en del om i boken också. Och de hade ju till och med lyft bort en sida i förhöret här när det offentliggjordes. Jag bad att få ut den och fick ut den i delvis maskad form. Och det handlade om liksom ytterligare kompissnack mellan Häggström och Skoglund och vad de skulle göra på semestern och saker där omkring. Det var, alltså det kändes verkligen som att det här är inte strikt och sakligt skött, utan det här kör de lite grann utanför regelverket faktiskt.
Ja, precis. Jag tror till och med att jag läste någonstans, jag kan ha fel, men jag för mig att jag läste att de kallade, Häggström kallade Skoglund för Skogis eller något sånt, när man till och med använde smeknamn liksom på varann emellan. Som sagt, jag lite reservation för att jag kan ha fel, men jag har för mig det.
Jag tror att du har rätt, men jag kan inte säga vad jag har läst.
Nej, men det säger ju en hel del.
Jo, men exakt då. Så att det är ju... Ja, och det här med att Engströms rättigheter och sidosattes, det kommer ju att gå igen i slutet också, när, och det tycker jag är väldigt anmärkningsvärt, att när Petersson la fram sina anklagelser mot Engström, så hade han inte utsett någon som skulle försvara Engströms intressen överhuvudtaget. Så liksom Engström blev mycket, mycket sämre behandlad än alla andra misstänkta under hela utredningens gång. För då fick ju advokater i alla fall, va? Men han fick ingenting sånt. Och det motiverades ju om det var Petersson eller om det var någon av hans överordnade som motiverade det med att det skulle varit svårt för någon utomstående att sätta sig in i hela materialet, så det skulle inte ha gått. Men det är också en väldigt underlig argumentering, för då skulle det innebära att man inte skulle ha någon advokat om någon skulle ha åtalats, eller för att ingen advokat skulle ha en chans att sätta sig in i hela Palmeutredningen. Så att, alltså, det håller ju inte, va?
Nej, det gör ju inte det. Men var inte ett av argumenten också att just i och med att han var avliden då, Att det fanns liksom ingen, vad ska man säga, praxis för att en avliden person skulle behöva en försvarsadvokat, så att säga, eller någon som tar tillvara ens intressen.
Nej, men det kan säkert ha varit någon som har sagt det, men alltså det är ju också...
Jag tänker att även om han är avliden så finns det ju vänner, bekanta i livet som kan drabbas. Vi ser ju bara till exempel på... När vi kommer sen till vapensamlarens dotter så kan vi ju bara...
Ja, hon tog ju väldigt illa vid sig. Hon tog ju väldigt illa vid sig. Och det kan man tänka. Dessutom så tycker jag att det är lite stötande att det skulle vara fritt fram och sprida vilka anklagelser som helst av någon när som är avliden. Vad skulle man själv tycka om att den dag jag dör, då är det fritt fram. Då kommer ingen att försvara mig. Då kan man bara stämpla mig för vad som helst. Det känns ju inte riktigt bra.
Nej, men samtidigt så det här är en spekulation, det vill jag poängtera. Men det känns ju också som att Engström, som han målades ut då, en ganska... Ja, men ensam, kanske lite udda person, att det var mer, jag ska inte säga fritt fram, men att man kände väl kanske att det inte fanns så många som man behövde ta hänsyn till. Jag har i alla fall fått den känslan, men som sagt, det kan vara helt fel, men ja, jag bara försöker se om det hade varit en säga att det hade legat något i marinofficersspåret, att någon marinofficerare då högt uppsatt med gott renommé hade stått i motsvarande situation. Hade man gjort likadant då? Alltså jag, ja, men som sagt, återigen, det är en spekulation.
Ja, och det anknyter till något annat som jag har reagerat över som inte hjälper utredarna gjort, utan de olika personer som handlägger vilka handlingar som lämnas ut eller inte. Och där har jag suckat många gånger över att många sidor har varit svarta och mycket intressant har saknats. Så ibland har man fått intryck av att det går inte att bedöma styrkan i misstankar av olika slag bara för att så mycket är struket. Men det som har gjort att jag har reagerat speciellt, det har varit att i vissa fall så har handlingar varit helt och hållet maskade när jag har bett få ut dem, eller så har jag inte fått ut någonting så att säga. Och det har motiverats med att det skulle finnas risk för skada om igen för enskild. Och när det har varit så omfattande maskningar så att ingenting har lämnats ut, så har det i ett antal fall handlat om sånt där jag haft svårt att se vad skada och men för enskild skulle handla. Och jag har bett att få ut handlingar som handlar om walkie-talkie-observationer och liknande. Och radiotrafik och sånt där. Och då tänker jag mig, och fått det svaret att nej, du får inte ut någonting här, va? Och då har jag en känsla av att skada och men för enskild ibland används när det är andra intressen man vill skydda, när det är olika typer av hemlig myndighetsverksamhet. Så använder man sig av det fastän någon som agerar i myndighetskapacitet, då är det inte en enskild det handlar om. Då är det myndigheters agerande det handlar om. Det ska inte hemligstämplas utifrån skadagen för enskild. Men jag tror att man har gjort så rätt ofta bara för att det är enklast, va? Man vill inte säga att det gäller hemlig myndighetsverksamhet, för det skulle se väldigt illa ut, va? Utan då använder man den här regeln istället, va?
Ja, men precis, för att förundersökningssekretessen kan man inte hänvisa till längre, den är ju borta. Så alltså är det då, ja, men att det ska vara till men för annan person, eller så är det, ja, men rikets säkerhet eller liknande. Och du, jag tänker att du får inte folk att bli mindre intresserade genom att avslå en ansökan och så står det med hänvisning till rikets säkerhet då, utan
det säger man ju inte. Jag kan inte nu komma på, det kanske är för att jag inte minns, men jag kan inte minnas någon handling i Palmeutredning som folk har bett att få ut under de senaste åren och fått avslag på grund av rikets säkerhet. Jag kan inte komma på det faktiskt, va?
Jag kan inte komma på ett dokument jag har fått ut som inte har varit att det kan vara till men för annan person. Utan det är den enda förklaringen jag har fått till dem. Nu har inte jag begärt ut jättemycket, ska jag säga. Men så att det är, vi har samma uppfattning där, helt klart.
Ja, och det här innebär ju det att utredningen är ju delvis omöjlig att granska bara för att det läggs en stor hand över stora delar av materialet. Och då kan jag lägga till, jag förstår och respekterar vissa sekretessstrykningar, det gör jag. Jag kan förstå att man inte vill lämna ut namn på folk i en del fall. Jag säger ingenting om det, men de här strykningarna sträcker sig mycket, mycket längre än så.
Jo, men absolut. Jag hade ett exempel där, det var en list, eller det var en utredning om svenska polismäns samröre med Sydafrika. Och där fan, det hade jag, ja, vad det nu var, det var sida 1-17 eller något sånt där, så alla namn och allting var redan ute så att säga då ju. Och så begärde jag att få ut resten av det här dokumentet. Och så tänkte jag skriver till för säkerhets skull att den första delen finns helt omaskad ute på nätet, så att det, då tänkte jag min enfald, då behöver ni inte maska resten då. Men det var ju bara liksom svarta streck. Alltså jag tror jag fick 17 sidor och bara möjligen ett eller två ord som man kunde läsa av det då ju. Så att det är, nej, det är hårda bandage. Jag tänker att jag måste ju ha bara i färg och papperskostnad, så hade det varit lättare att säga att du får inte ut dem på grund av då, ja, att det kan vara till men för annan person.
Ja, och det här när de liksom lämnar kvar ett och ner så här, undrar man hur de tänker. Det finns en del roliga exempel på det faktiskt.
Ja, jag hade, det här är lite utanför ämnet nu, men jag hade ett exempel. Det var också när jag satt med Sydafrika. Då hade man hade maskat konsekvent namnet på en reporter eller journalist som hade fått uppgifter om Sydafrikas eventuella inblandning då. Bara för att två rader längre ner missat maskade då. Man har maskat det då i kanske 5-6 sidor. Så har man missat det på ett ställe så att det tydligt framgår att det här är reportens namn då. Men samtidigt, jag kan tänka mig att det är inget lätt uppgift de har. De här stackars, måste vara jurister som sitter med det, bara att på något sätt få på ganska kort tid och försöka greppa vad som kan vara uppgifter som kanske inte ska komma ut och så vidare. Jag kan ju tänka mig att man gärna drar ett extra streck med den där svarta pennan för att som du sa, att det är ju det enklaste ibland.
Och det går ju aldrig att ändra åt andra hållet, utan om det har lämnats ut en gång, då är det ju, då kan de inte höra av sig och säga, du får stryka lite rader själv, hör du, för att utan då är det ute. Så att de tänker att han får väl överklaga ungefär, alltså det var sånt. Men jag ska nämna också ett ytterligare exempel på maskningar. Det gäller den man som satt bredvid Palme på Grand. Är det väldigt maskat omkring?
Mm.
Det skriver jag om i boken. Det kan ni få leta reda på själva. Det väcker lite frågor faktiskt. Det väcker lite frågor. För annars har det gått att få ut ganska mycket av vittnen från Grann. Men just den mannen, där har de liksom varit extra noga med att lägga på locket. Inte 100%, men väldigt mycket.
Mm. Ja, vad spännande. Nu har vi en liten, vad heter det, teaser för er som inte har köpt boken än då, att nu
ja,
har ni
det någonting. Var så jag tänkte.
Ja, precis. Det var en vad heter det? Det var en ledare var det väl i Aftonbladet nu, där det stod att författare kan inte, eller det så här kulturinlägg där, alltså att författare kan inte försörja sig ordentligt, så det, jag tänkte, nu får vi se till att göra lite reklam för boken här också, så att
Nej, men det finns faktiskt ganska många i denna tjocka bok, så finns faktiskt ganska många små överraskningar som jag studsade till för när jag hittade dem, och som enskilt är det svårt att avgöra vilken betydelse de har, men som väcker frågor definitivt. Och jag hoppas ju att boken ska bidra till att andra går vidare och undersöker saker som inte jag har hunnit gå hela vägen med. Jag har ju alltså en notapparat som är väldigt omfattande, så man ska ju kunna hitta dokumenterna som jag åberopar till exempel.
Då kan jag ju säga det till lyssnarna också, att jag har fått ta del av boken, men jag har inte hunnit ta mig igenom hela där. Det är därför det, ibland så blir jag också överraskad när en kunna säger någonting här. Så att jag tänkte på det här, du träffade ju Ulrika, där vapensamlarens dotter.
En av döttrarna. Äldsta dottern, ja.
Jag tänkte lite på, vi har ju pratat med henne på telefon, men så har vi pratat om en eventuell intervju, men sen har jag haft ett halvår som har varit lite sämre i måendet och sådär. Men hur upplevde du det samtalet? Vilken bild fick du av Stig och den så kallade vapensamlaren Ville genom henne då?
Ja, det var två långa samtal vi hade framför allt, och hon var mycket generös med att beskriva både saker från sitt eget liv, om sina föräldrar och om Stig och hans fru. Alltså väldigt, väldigt ingående och målande, och naturligtvis inte bara någon smickrande bild av Stig, men en väldigt mänsklig och levande bild, och som var präglad av att hon hade ju vuxit upp med honom, och det liksom tyckte om honom, va? Och ja, alltså det fyller i en hel del saker. Det blev lättare att se vem Stig Engström var, tycker jag, va? Och det är återigen, han passar inte in i som någon sorts tänkbar gärningsman, hur man än vänder och vrider på det. Alltså det, hans person passar inte in, och när inte heller de här andra bitarna passar in, så då kommer man på något sätt oundvikligen till slutsatsen att han sannolikt var fullständigt oskyldig. Va? Man kan ju aldrig bevisa någonting till 100%, men alltså det, jag tycker det låter fullständigt orimligt att han skulle vara gärningsmannen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag pratade med Ulrika efter Netflix-serien med Robert Gustafsson och där, och då var hon inte jätteimponerad över hur den hade framställt varken Stig eller hennes pappa då.
Nej, hon var ju väldigt, väldigt arg över det när jag talade med henne, får man säga. Hon menade att det var väldigt, väldigt osakligt och hade inga likheter med hur vare sig Stig eller hennes far var. Men ja, jag tycker det var läsvärt. Det lämnade jag över till er. Det blev också extra dramatiskt för att mellan första och andra intervjun hade Ulrika fått besked om att hon var sjuk i cancer. Så att det var, ja, men... Det ser ut att ha gått bra efter en väldigt jobbig behandling. Men det skapade ju också en ram omkring de samtal vi hade. Som gjorde det hela liksom ytterligare smärta i det hela, kan man säga.
Och jag tänker att ett av de här stora händelserna i livet hade ju varit fullt tillräckligt för vem som helst. Nu hade hon ju det här dels då med hur hon, eller ja, hon, men ja, även hon i och för sig, och hennes nära porträtterades i den här serien, och sen dessutom har då en cancerdiagnos hängande över sig. Det är, måste varit riktigt tufft alltså.
Ja, och det var samtidigt imponerande att se vilken energi hon kunde lägga ner på och förklara saker för mig. Alltså, jag blev tagen och gripen. Jag tyckte det var väldigt, väldigt starkt av henne faktiskt.
Visst gjorde Ulrika även en JK-anmälan om det här, hur man hade hanterat Stig, eller ja, hur man hade, vad ska vi säga, inte tagit hans tagit tillvara på hans intressen, så att säga.
Det var någon som gjorde en anmälan om hur Stig Engström hade framställts i Netflix-serien, och hon gjorde en uppföljande anmälan om hur hennes far hade framställts. Och då förde ju JK över till en allmän åklagare, eftersom Netflix inte hör hemma i Sverige, om jag minns rätt. Va? Men och sen avskrevs hennes anmälan av åklagaren ganska fort. Då, så att, men det är så det blir ofta.
Men hur tycker du att man skulle hantera den här situationen? Alltså just med man pekar ut en avliden person. Hur skulle man gjort? Skulle man då... Om du hade fått önska, så att säga, eller som du tänker, skulle man tillsatt en regelrätt försvarsadvokat, eller hur skulle man gjort? Skulle man anonymisera personen vid utpekandet, eller hur skulle man gå tillväga för att det inte skulle då inkräkta på hans rättssäkerhet?
Ja, alltså jag kan ju börja med att säga att jag tycker inte att man ska peka ut folk på så svaga grunder som skedde, men om du ändå gjorde det, så tycker jag att att utse någon som skulle spela rollen av försvarare, om det var en annan åklagare eller om det var en advokat, spelar kanske mindre roll, men alltså någon som skulle haft i uppgift att gå igenom omständigheter som talar för att Engström var oskyldig. Det här, liksom, eftersom ändå Petersson var inne på att lägga ner utredningen, och det kunde han göra ändå så att säga. Så alltså om han var så övertygad om styrkan i sin egen argumentering kunde han ju ha sagt åt någon att du får leta fram vad du kan som ska nyansera bilden av Engström, och hittar du någonting som liksom ger någonting åt ett annat håll än vad jag har lagt fram, då är väl det bra ungefär. Jag står för det jag har sagt i alla fall. Va? Och så kunde jag ha sagt, om du hittar någonting så får mig ändra mig, så får jag väl ändra mig. Det kanske hade varit bra för honom att få höra ifrån någon annan som var ute och letade efter omständigheter som talar för att Engström är oskyldig, eller åtminstone för omständigheter som sa att det som fanns emot Engström var så svagt att det inte borde ha räckt till den sortens utpekande som Petersson gjorde. Det hade varit nyttigt, för att jag är väl tämligen övertygad om att med tidens gång så kommer den allmänna uppfattningen att vara att utpekandet av Engström var väldigt, väldigt illa underbyggt. Och det hade ju varit bra för Petersson också kanske, om han hade sluppit att göra det misstaget.
Jag tänkte på, jag har suttit lite nu på sista tiden med Mårten Palme och hans förhör. Du nämnde ju honom i boken också givetvis där. Men det som har slagit mig där är ju att, för han tycks ju så att säga köpa numera då Stig Engström och historien kring denna. Men när man tittar på förhören så tyckte han att den som Hans Holmér kallar den galna österrikaren, som vi inte har nämnt vid namn då, men den personen tyckte han kunde stämma rätt bra. Så vi har en person som heter Sarikaya, som jag tror är kurd, som han tyckte kunde stämma rätt bra. Sen Christer Pettersson då och Stig Engström. Det, alltså, och som jag sa
det fanns
i avsnittet,
ytterligare några dessutom.
Ja, precis. Ja. Mm. Och som jag sa i det avsnittet, jag lägger liksom inte, jag försöker inte säga att han hittar på och sådär, men hur ser du på det ändå? För det är ju ändå så att minst en 3-4 personer som han har sagt skulle kunna stämma på den som han såg då.
Och de såg i alla fall en del av dem väldigt olika ut inbördes.
Det måste man ju säga. Jag, Christer Pettersson, Stig Engström till exempel, har jag ju svårt att se några direkta likheter mellan mig. Ja, men så är det ju. Men hur ser du på det? Vad har du för bevisvärde överhuvudtaget?
Nej, men alltså det får man väl säga att vi får ju komma ihåg att när det handlar om observationer som någon gör i ett läge när den personen inte har anledning att tro att det kommer att ha någon betydelse i framtiden. Alltså, han hade varit på bio med föräldrarna och fästmön, och så ska föräldrarna gå, och då så ser han en man som står där och tittar, och det stannar väl kvar i hans medvetande lite grann, så mannen måste väl ha gjort någon sorts avtryck, va? Men inte så mycket så att Mårten säger, mamma och pappa, nu får ni akta er, alltså inte så, va? Utan bara, ja, han ser en man som står där, och sen ska han i efterhand minnas hur den mannen såg ut. Och jag kan ju bara säga att försöker jag, om jag åker buss och tänker efter 10 minuter efteråt, hur såg folk ut på bussen? Då vet ju inte jag, det skulle inte kunna göra någon hygglig rekonstruktion av det, va? Det går ju inte så att alltså, och när tiden går, ju längre tiden går, om man då ser att vittnes, att liksom beskrivningarna som ett vittne gör av den personen den har sett, att de ändrar sig på olika sätt, då får man ju klart för sig att det är vittnets kontakt med sina ursprungliga synintryck är ju efter ett tag väldigt, väldigt svag, om inte det har skett någon form av stödjande hjälp under tiden. Men en sak är naturligtvis att om jag ser en person som jag känner på bussen, va, då kan jag ju komma ihåg efteråt att ja, det var ju Lasse jag såg på bussen, va. Och då vet jag ju det. Då minns jag inte efter ett tag exakt hur han såg ut. Då jag kanske inte minns hur han var klädd. Men jag minns att det var Lasse, så att säga. Och då har jag ju kvar. Den informationen sitter ju kvar då. Speciellt om jag upprepar den för andra. Va? Men om det är någon jag inte känner. Alltså, vad ska jag hänga upp det på? Det blir ju väldigt, väldigt svårt. Va? Ja, då blir det till sist naturligtvis att om jag då har blivit förhörd efteråt. Då kan jag ju kanske ta del av förhörerna igen. Och säga, jaha, jag sa att han hade keps. Ja, men då minns jag väl att han hade keps. Jag menar, det är ju sådana saker som kommer in då. Men alltså, det behöver ju inte vara något ursprungligt minne som vaknar riktigt. Och, ja, alltså så oerhört stor risk för felkällor. Så man får ju vara jätteförsiktig där. Och man kan väl säga det att ja, liksom att Mårtens iakttagelse där, det är ju sannolikt att det var en man som stod där och som var intresserad av makarna Palme. Det finns, i boken finns det ett flertal vittnesuppgifter av liknande slag som pekar på att det är sannolikt att det fanns personer, skulle jag säga, fler än en, som var omkring bion och som höll koll på Palme. Det skulle jag tro. Och det här kan ha varit en av dem. Det är inte alls orimligt. Va? Och lägger man samman det med en del andra uppgifter kan man ju spekulera om det går att se att den här personen var samma person som en del andra vittnen hade sett. Och det finns en del underlag för att om olika vittnen som inte känner varann säger saker som stämmer överens inbördes, då ökar ju sannolikheten att det de har sett kan stämma, såklart. Va? Speciellt om de hörs ganska kort efter att observationen har gjorts. Så att vittnesuppgifter är ju inte ointressanta. Men man får ju ta dem för vad det är. Va?
Jag ser ju en person som gärna vill hjälpa till att lösa mordet på sin far givetvis. Och som, ja, men ibland kan jag tycka kanske få lite hjälp av förhörsledarna då. Att var det inte si eller så. Så att jag menar absolut inte att det skulle vara något skumt eller liknande, utan det är bara att jag reagerade på det när jag satt med det. Men som sagt, det kan man säkert få, ja, samma kan man säkert få med många andra vittnen också där.
Och det här med förhörsledarnas insats där, redan på mordnatten, då var det ju Börje Wingren som var aktuell, och han hade ju alltså fått tips om österrikaren och tog kontakt med Mårten då och visade honom med bild av österrikaren. Och enligt, jag vet inte om det var Mårten själv eller om det är andra som har tagit upp det, så får man intryck av att Wingren säkerligen var ganska påstridig där. Så att det som står i protokollet om att Mårten tyckte sig se en likhet, det kanske var ord som Wingren delvis la i hans mun. Det kan man ju inte utesluta, va?
Jag tror, nu med risk för att jag kan minnas fel, men de pratar om det här i ett betydligt senare förhör, för då har jag framme till Anders Helin som är med, nämligen. Då konstaterar man ju att det var ju fel att visa det, för Wingren visade tre bilder, men det var på samma person. Framifrån och i profil, två profilbilder som jag står där. Då står det någonting i protokollet som Wingren upprättade, att Mårten Palme är säker eller tycker sig väl känna igen personen som den här då. Och det förnekar ju Mårten i ett senare förhör sen. Han sa att jag har inte sagt så antingen så har Wingren kallar han honom, men Wingren är det ju då, missuppfattat, eller så har han kanske lagt till lite då underförstått, men det sköttes riktigt uselt, och Wingren gjorde ju samma sak, nu ska vi inte hänga ut honom här, men han gjorde ju samma sak vad gällde 33-åringen Viktor Gunnarsson där också. Då var det ju också att han visade bara bild på en enda person och frågade i stort sett, är det den här personen som är, och jag menar, det har ju inget som helst bevisvärde om man inte får möjlighet att åtminstone titta på ett gäng olika personer, och det ser vi ju att även det kan ju bli fel med tanke på då att Lisbeth fick förhandsinformation i konfrontationen med Christer Pettersson till exempel.
Mm. Ja, nej, men det där är ju knepiga saker så att säga. Så att man får ju behandla vittnesiakttagelser med väldig omsorg. Och när det inte görs, då blir det tokigt. Jag tar ju upp ett annat exempel i min bok också. Patricio Marquez.
Ja, jag tänkte precis fråga om det.
Ja, hur han blev fullkomligt skandalöst behandlad. För han hade ju alltså, dagen före mordet så mötte han Palme när Palme var på väg hem någon gång vid 18-tiden ungefär. I Sergelarkaden. Och så såg han en man som gick efter Palme och tycktes övervaka och förfölja honom. Och det hörde Patricio Marquez av sig till polisen om. Och det väckte först ett väldigt stort intresse. Så att i synnerhet eftersom Patricios egen teckning stämde överens väldigt väl med Skelleftehamnsmannens teckning på walkie-talkie-mannen på Olofsgatan. Så att de två observationerna gjorde att utredarna då formulera hypotesen om skuggan som man kallas, som alltså skulle vara en medarbetare till gärningsmannen. Och Patricio han redovisade vad han hade sett och så var det inte mer med det. Men sen hösten 88 började utredarna, eller liksom hade utredarna kommit igång, då hade de en helt annan lösning. Då ville de inte ha en medhjälpare till gärningsmannen, utan då skulle det vara Pettersson som hade utfört mordet själv, och att någon skulle ha skuggat Palme dagen före mordet eller stått med walkie-talkie i Västra Sveavägen efter mordet. Det var ju besvärande och irriterande bara, så att då hördes Patricio igen i slutet av 88 och utredaren som förhörde honom försöker på alla sätt att snärja honom, då jag skriver om det i min bok, och få honom att, nej men du sa inte exakt så för ändå, men nu säger du så här och så här. Alltså verkligen alla möjliga småsaker letar utredaren upp för att få Patricio att framstå som att han inte vet vad han talar om riktigt. Och sen kommer den riktiga smällen i januari 89. För då dyker upp i Aftonbladet och Svenska Dagbladet uppgifter om utredningen om att Patricio erkänt att han hittat på alltihopa. Och det finns alltså ingen dokumentation i utredningen om att han skulle ha erkänt det. Det borde ju ha dokumenterats i förhör i sådana fall. Eller i PM eller någonting. Det finns absolut ingenting. Och jag frågar Patricio om det där. Nej. Det var helt fel. Alltså det där har de bara hittat på. Va? Och det levde kvar sen, för att det tog Åsgård och Olsson upp i gärningsmannaprofilen som ett argument emot att det skulle varit ett organiserat mord och så vidare. Så där har man satt runt länge. Men alltså det var uppenbarligen bara ett påhitt, för det var så viktigt att bli av med uppgifter om att det skulle vara organiserat, därför man skulle bara ha Pettersson så att säga, allt annat måste man så att säga skuffa undan. Och då var det så att den här uppgiften var ju känd mycket mer än andra uppgifter om organiserad övervakning. Va? Skuggan var ju en bild som folk hade sett och kände till, så att det var oerhört viktigt för utredarna att städa undan det. Va? Och det där går ju i linje med vad åklagarna gjorde i rättegången sen också. När de skulle hamra in att det måste ha varit en ensam gärningsman. För då säger Helin i pläderingen i slutet av rättegången, så säger han att ingenting tydde på att makarna Palme hade utsatts för organiserad övervakning när de begav sig till bio, säger han. Och folk som inte visste någonting antog att då var det säkert så. Och det ökade ju sannolikheten för att det var Pettersson som var gärningsman naturligtvis. Men det intressanta är att om man läser den Säpo-utredning som gjordes i mars-april 86, som just handlade om tecken på möjlig övervakning av makarna Palme, så hittade de en lång rad vittnesuppgifter som tydde på att makarna Palme hade varit övervakade under tiden före mordet, och framför allt på torsdagen den 27 och fredagen den 28. Och att de som övervakade dem verkade ha nordeuropeiskt utseende. Så att säga. Det är inga kurder alltså, inga kurder. Och det intressanta är att när Säpo-gruppen lämnade över rapporten till Holmer, så sa Holmer tack. Och sen hörde han aldrig av sig till dem överhuvudtaget. Ja, jag talade med han som var ansvarig för den utredningen. Och han var ju så brydd över att Holmer inte hade följt upp det här överhuvudtaget. Va? För de hade lagt ner ett väldigt intensivt arbete och rapporten som ju ligger ute på arkivet nu. Väldigt strikt och saklig rapport. Va? Som innehåller uppgifter som ger ett sammantaget starkt intryck av att makarna Palme var övervakade. Va? Men det passade bara inte in i utredningen. Va? De ville inte höra talas om det, utan den officiella storyn blev att det fanns ingen övervakning. Och det är rätt skakande efter varandra. Dessutom så fick den här Säpo-gruppen, de fick inte del av allt material som fanns, som pekade på övervakning. Det fanns en del uppenbara luckor, så att det hade sållats på något sätt. Med avsikt eller inte, men alltså, så det liksom, det var, ja, de hade inte hela underlaget alltså. Mm.
Men någonting som jag tycker är, jag tror att det är Patricio man syftar på här, nämligen, men man säger om ett vittne att han skulle ha pekat ut en, ja, men typ blond och blåögd man för att neutralisera bilden av att det skulle ha varit någon kurd eller det, alltså man får det till någon, alltså i min tycke rasistisk fråga, att bara för att Patricio har ett utländskt namn då så skulle han ha pekat ut en svensk. Stämmer det att det var Patricio först och främst?
Han var från Chile och det stämmer att han anklagades för att ha styrts av det så att säga. Men nej, det är bara påhitt.
Men det är ju ganska häpnadsväckande att man, alltså det är ju inte, alltså jag tänker att det låter ju som rent förtal om man nu skulle...
Ja. Han var ju inte namngiven i de här artiklarna så att... Det skulle inte bli med någon förtalsmål av det antar jag, men alltså de som visste om vem han var, de måste uppfatta det som att han blev uthängd som om han ljugit. Va? Och det är rätt skandalöst. Va?
Ja, det får ju en ganska otäck... Jag tycker att förutom det här med att han anklagas för ljuget, får det en ganska otäck underton när man försöker, ja, man blanda in etnicitet och liknande i det. Då. Alltså jag tycker det är... Ja. Men som sagt, övervakning, finns det goda skäl att tro att det fanns. Man tittar både på då den här utredningen som sagt och ja, men bland annat det som Patricio säger här då.
Ja, och så har vi ju Blombergssons och Stoides utredning från 2017. De gick ju igenom walkie-talkie-observationerna speciellt då. Och de kom ju till slutsatsen att det var sannolikt att det hade förekommit walkie-talkie-övervakning både i Gamla stan och på Sveavägarna. Och det där var ju inte någonting som de kunde avskriva sen heller, utan de här uppgifterna finns ju kvar och har inte förklarats. Så att det är ju så, va? Och då kan man ju tänka sig att skulle det kunna vara någon annan som var övervakad, ja, men då borde väl det ha kommit fram. Då borde väl ansvariga myndigheter ha sagt att det var så. Då borde ha sagt att det där var våra snubbar som var ute, vi höll på med något helt annat. Det har man inte gjort så. I och för sig så vet vi det att Säpo hade ju en hemlig övervakningsoperation på mordnatten.
En kossi fan tutte.
Precis. Och den förnekade ju Hjälmroth när han pratade med spaningsledningen. Förnekade han Säpo att han haft en operation den här kvällen, så att jag menar, alltså vi lever i någon form av spegelvärld här, där liksom ingenting av det som sägs behöver stämma, va? Man blir lite trött, va? Men ja, nej, men så är det.
Jag har för mig, nu är jag ute på djupt vatten här, men jag har för mig att Cosi fan tutte betyder ungefär det gör de alla, eller det är vad alla gör. Jag vet inte om det har någon betydelse för så att säga skeendet då, men det är ändå en ganska, jag tycker det är ett intressant namn på en en övervakningsoperation, om man säger så då. Det är sånt som alla gör.
Det finns en ironisk aspekt. Dessutom så var ju det alltså en Mozart-opera som hette så. Och vilket ju för tankarna till bröderna Mozart. Och Tore Forsberg som ledde den här operationen. Han var operaentusiast, så är lite ytterligare pusselbit i sammanhanget. Det kom in en uppgift till Palmeutredningen om att han skulle ha lett operationen tillsammans med Torbjörn Elming, som hade varit chef för fallskärmsjägarskolan i många år, och som senare, efter att han slutade med det, kom att ägna sig åt väldigt hemlig statlig verksamhet. Och det pekar ju möjligtvis på att KC Pantote inte bara var Säpo, utan att det var militär inblandning i operationen också. Och det väcker ytterligare frågor i samma fall. Och det får ju över tankarna till militär, alltså där har vi flera saker. Dels har vi då fallskärmsjägartipserna, det kan vi också prata om, men jag ska nämna en annan sak som jag tyckte var så intressant också. Jag pratade, var med en annan person jag pratade om det tidigare idag, det gällde vad militären inte gjorde på mordkväll, för det har inte vi pratat om, du och jag, nej.
Vi har pratat om det i ett samtal innan. Ett förberedande samtal inför intervjun pratade vi om det. Men lyssnarna har inte hört det.
Nej, då ska jag gärna ta upp det. För att det intressanta när man föreställer sig hur det var 1986 i Sverige, så får man ha klart för sig att då hade det alltså varit en serie ubåtsincidenter. De militärer och andra tolkat det som att det var Sovjetunionen som förberedde någonting som kunde vara ett invasionsförsök av Sverige. Att det var väldigt allvarligt på det sättet. Det skrevs mycket om Spetsnas soldater, det vill säga sovjetiska elitstyrkor som kunde tänkas landsättas i Sverige före en invasion, mörda viktiga befattningshavare, genomföra sabotageaktioner och sådana saker. Det här var liksom någonting som ganska många ägnade intresse åt, och inte minst då militärer som såg detta som ett hot som kunde vara nog så akut ungefär. Då kunde man ju tänka sig att när statsministern blev skjuten mitt i centrala Stockholm, så borde ju militära enheter i Stockholm ha reagerat och sett det som att detta skulle kunna vara början på någonting väldigt allvarligt. Det kunde vara första ledet i någonting som skulle följas av ytterligare attentat eller sabotage eller liknande. Och man borde snabbt som ögat, tycker man då, ha satt in militära styrkor för att bevaka Rosenbad, slottet, riksdagshuset, Kaknästornet, radio- och tv-husen och så vidare. Va? Och det borde man ha gjort även om man inte var så här väldigt övertygad om vad det här handlade om. Men alltså bara för säkerhets skull och inte minst för att det skulle se bra ut. Va? Men ingenting sånt gjordes under mordnatten.
Och där, jag fastnade ju för en formulering där, det är Ingvar Carlsson som berättar om han tar en taxi till Rosenbad och sen lägger han sig ner i baksätet, för det är ju ingen bevakning då, han vet ju inte om det är någon som ska försöka ha ihjäl vice statsministern också liksom, utan det kommer väldigt nära med beskrivningen. Och jag menar, jämför då med, jag är ju från Karlskrona då, när vi hade en rysk ubåt på grund här nere. Det blev ju ett, när man väl konstaterade att det faktiskt var en ubåt från ett främmande land, så blev det ju ett väldigt liv under lång tid. Och här hände ju ingenting, vare sig militärt eller polisiärt egentligen heller då, i alla fall vad gäller att bevaka, som du säger, skyddsobjekt då ju.
Mm. Och det går igen också, jag skriver i boken om fallskärmsjägare som var på övning i övre Norrland vid tiden för mordet. Och så fick de höra talas om mordet då på natten. Och då tänkte de att ja, då kommer vi att sända sig iväg någonstans. Då måste det hända någonting, va? Hände ingenting. Det bara rulla på det de hade gjort innan. Ingenting alls. Och då kan man fråga sig, hur ska det tolkas? Och en tolkning som jag gör i alla fall är att i militära kretsar så var uppfattningen att Palme var så opålitlig, en sån säkerhetsrisk och inte alls någon som ryssarna var ute efter, utan snarare någon de uppskattade eller inte hade något emot ungefär. Så de kunde liksom inte föreställa sig att ett mord på Palme skulle kunna vara ett hot utifrån, va? Utan de bara ignorerade det. Vilket ju säger väldigt mycket om stämningarna i Sverige den tiden. Och vad militärer ansåg. Och man undrar ju om liksom, i vilken utsträckning då militärer kan ha tänkt att jag var någon som gjorde det, så var det någon som hade vettiga skäl att göra det. Så här lägger inte vi just det. Nej, men alltså man, det väcker frågor, va. De borde ha reagerat och de gjorde inte det, va.
Nej, men så är det. Verkligen. Jag tänker att ja, men, hemvärn, försvar, vi har ja, men, känsliga militärbaser i Stockholmsområdet som skulle kunna vara nästa angreppspunkt så att säga. Så, nej visst, det är jättemärkligt alltså. Men som du säger, det fanns säkert de, eller det fanns definitivt de som tänkte att vi var en landsförrädare kort och att det är säkert då... Ja, som du säger, att någon gjorde det i ett gott syfte. Hur makabert och osmakligt den kan verka i dagens sammanhang. Så, ja.
Ja, jag tror man måste liksom väga in de sakerna. Jag hittade också en del uttalanden från olika ansvariga militärer. Någon sa att ja, vi följde bevakningen i media under natten. Det fanns ingenting som tydde på att det här skulle vara ett hot mot riket. Och det vet vi ju, det fanns ju nästan ingen bevakning i media alls. Det var ju så torftigt, så det var ju löjligt, va. Man visste ju ingenting där, va. Så att, alltså, det var ju inte något svar på någon fråga, va. Så att ja, det här var väldigt, väldigt underligt det hela, va.
Det var ju till och med så att den här lampan som skulle blinka på Sveriges Radio vid stora händelser, den var ju urkopplad på grund av en renovering, har jag för mig. Så att det låg liksom ett telex eller ett fax eller vad det nu var för någonting på den tiden, med information om att Palme hade, om det var att han mördat eller han blivit skjuten i det läget, det vet jag inte. Men det nådde ju liksom inte fram för de ringde från Radio Sweden, har jag för mig, och frågade varför de spelade popmusik när Palme var död. Där berättade de om i P3 Dokumentär bland annat.
Nej, det fanns ju många sådär absurditeter. Det var ju ett samtal från USA som informerade någon ansvarig militär i Sverige om att Palme var skjuten. Alltså det var ju verkligen... Men och det är ju... Alltså det är väldigt underligt hela, hur man använder och vrider på det, va?
Nej, men det jag tänkte på, apropå ja, men, jag får säga personkopplingar och så här då. Jag tänker lite på Sven Aspling, som ju pratade med Olof Palme, och till och med den sista som pratade med honom på telefon, va?
Förefaller var den sista, för att då skulle Olof och Lisbeth gå precis när samtalet avslutades. Som jag skriver i boken vet vi faktiskt inte vilka övriga samtal Palme hade under kvällen. Vi känner ju till en del, men vi vet inte om vi känner till alla. Men Aspling var på slutet, och det intressanta är att Aspling tar upp i förhör att han vill uppmärksamma utredarna på att Palme kan ha varit avlyssnad och att det skulle kunna ha varit någonting organiserat. Så det är liksom han som själv hade varit partisekreterare och som dessutom hade varit med att bygga upp Stay Behind i Sverige en gång i tiden.
Ja, precis. Det var det jag tyckte var lite... Det var en lite en intrikat koppling där ju. Att, ja.
Men då ska man liksom komma ihåg det mycket komplicerade sakerna omkring Stay Behind. Att det var ju alltså en informell struktur som var knuten till NATO och som... var förankrad på regeringsnivå med kontakter i näringslivet på hög nivå och så vidare. Och har tänkt som en så här inofficiell förberedelse för en motståndsrörelse om Sovjetunionen skulle gå in i Västeuropa. Men detta, eftersom Sverige officiellt var neutralt, så fick man ju inte prata om det här, så allt bara måste organiseras på mycket hemlig nivå. Och det betydde att det var alltså, dels var det då framträdande personer i samhället, och sen var det då NATO som var inblandade på sitt håll. Och sen måste man ju ha fotfolk som skulle genomföra alla de här sakerna. Och då säger ju erfarenheten från Sverige och andra länder att i stor utsträckning blev det då högerextremister och liknande personer som sökte sig till de här strukturerna. Så man fick alltså, och eftersom då hela nätverket skulle vara hemligt, så hade man ju inte någon dokumentation. Det fanns ju ingen myndighet som officiellt var ansvarig för det. Folk på en nivå i nätverket skulle inte veta någonting om folk på andra nivåer och så vidare. Och det gjorde ju att man kan mycket väl tänka sig det svårförståeliga att man hade socialdemokrater högt upp som kunde vara lojala med Palme, men det säger inte särskilt mycket om vad som fanns längre mer.
Nej, för det är ju som du säger, det känns ju... Det låter ju märkligt med en topp så inom socialdemokratin och ett lägre skikt, om vi säger så då, på högerkanten. Det låter ju inte riktigt förenligt med något annat som man hörde så.
Nej, men alltså alltihopa var ju en fruktansvärt underlig organisation som vi fortfarande inte vet särskilt mycket om. För Sverige har ju i mindre utsträckning än många andra länder gjort någon sorts utredning av vad detta handlar om. Utan det har ju varit så hysch-hysch så att, ja, och sen får man naturligtvis klart för sig att det kan ha funnits höga socialdemokrater som inte var entusiastiska över Palme också. Utan som, ja, så att alltså det är väldigt invecklat. Det räcker att titta på Ebbe Carlsson till exempel. Ebbe Carlssons egen ideologiska framtoning stämmer inte med Palmes för 5 öre. Va? Utan Ebbe Carlsson var lojal med apparaten helt enkelt. Va? Han var inte någon anhängare av Palme speciellt, eller Palmes idéer. Det finns det inga tecken på. Utan, ja, det blir mycket mer invecklat än vad man först anar. Ja.
Jag har inte så mycket mer frågor. Är det någonting som du tycker att vi har missat här som vi ska lägga till eller ta upp, eller någonting som du vill säga här på slutet? Här?
Nej, lite ska väl vara kvar när man läser boken också. Men det finns åtskilliga saker som faktiskt får en att lyfta på ögonbrynen när man läser det. Men jag behöver inte ta dem nu helt enkelt. Det kommer säkert frågor på en del av det när jag dyker upp igen i sändning i det här avsnittet längre fram då. Så att...
För att Gunnar kommer tillbaka till avsnitt 400 ju och svara på frågor tillsammans med oss programledare och även tillsammans med Johan Lundqvist. Så att det ska bli riktigt spännande. Men då kan vi bara konstatera att Rättsskandalen, Olof Palme, mordet, syndabocken och hemligheterna finns ute nu som pappersbok, om vi säger så, och kommer inom någon månad, som jag förstod det, som ljudbok med Per Julin också, va?
Jajamensan, som har läst in annat som jag har skrivit, alldeles utomordentligt.
Ja, för de som föredrar det.
Ja, och den lär väl komma som e-bok lite längre fram också, men jag har inte sett något datum. Ja, men som sagt var, fördelen med att ha den fysiska boken istället för ljudboken är att man kan ju gå fram och tillbaka lite lättare om man har notapparater. Så den som verkligen är hardcore har nog användning för det, skulle jag tro.
Det är jag helt övertygad om. Gunnar Wall, tusen tack för att du ville vara med, så hörs vi om några avsnitt igen här ju.
Ja, tack själv så hemskt mycket. Det var kul att vara med.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Där säger vi tack till Gunnar Wall för den här gången och passar också på att säga välkommen åter. För Gunnar är ju inbjuden att fira 400 avsnitt med oss. Om du vill ställa frågor till honom, vår fantastiske researcher Johan Lundqvist, eller mig, Dan eller Cornelia, så kan du mejla dem till simwaypodcast@gmail.com. Alltså simwaypodcast@gmail.com. Hit kan du också skicka tips på ämnen att ta upp i podden eller eventuella frågor som du har. Som jag sa sist, rättsskandalen Olof Palme handlar om slutet av Palmeutredningen. Vill ni veta mer om vad som hände i början av den så har Gunnar en alldeles utmärkt bok för det också. Den heter Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet och kom ut i en ny utgåva bara för något år sedan här. Den rekommenderas varmt både av Dan och mig. Och som vanligt, vill du stötta oss ekonomiskt, ja då går det alldeles utmärkt och alla sätt att göra det på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Gunnar för ytterligare ett mycket intressant avsnitt. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Jag ska